Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken The Coddling of the American Mind är en samhällsanalytisk fackbok av Greg Lukianoff och Jonathan Haidt, utgiven 2018. Den undersöker hur välmenande vuxnas idéer och institutionella vanor har bidragit till ökad sårbarhet bland unga, särskilt på universitet och högskolor. Boken utgår från ett större kulturhistoriskt perspektiv, där förändringar sedan 1980-talet, som mindre fri lek, ökad vuxenstyrning, sociala medier och starkare politisk polarisering kopplas till mer ångest, konflikter och svårare samtalsklimat. Kärnan i boken är de tre stora felaktiga föreställningar som författarna menar präglar samtiden, att känslor alltid har rätt, att man bör undvika obehag och att man främst ska leta fel hos andra. Syftet är att förklara varför dessa idéer blivit så inflytelserika och att visa hur man kan stärka motståndskraft, kritiskt tänkande och öppen debatt istället för att skydda unga från varje form av friktion. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, de tre stora felaktiga föreställningarna som formar ungas tänkande. Bokens mest kända bidrag är analysen av de tre stora felaktiga föreställningarna. Att känslor automatiskt speglar sanningen, att obehag ska undvikas och att problem främst beror på andra människor. Författarna menar att dessa idéer låter omtänksamma, men att de i praktiken gör unga sämre rustade för studier, relationer och demokratiskt samtal. När känslor ges tolkningsföreträde riskerar man att blanda ihop upplevelser med fakta. När obehag ses som något farligt tränas människor inte i att hantera motgångar. Och när ansvaret läggs utåt blir det svårare att utveckla självreflektion och personlig mognad. Resonemanget är viktigt därför att det inte bara handlar om språkbruk, utan om vilka mentala vanor som uppmuntras i familjer, skolor och på campus. Boken försöker visa att sådana vanor förändrar hur en hel generation tolkar oenighet, kritik och vardagliga svårigheter. För det andra, safetyism. När känslomässig trygghet blir högsta värde, ett annat centralt tema är safetyism. Alltså idén att känslan av trygghet bör prioriteras så högt att nästan allt annat får stå tillbaka. Författarna beskriver detta som en kultur där skydd mot stötande idéer, obehagliga ord och intellektuell friktion blir ett normativt mål i sig. Det är inte samma sak som vanlig säkerhet i fysisk mening, utan handlar om att undvika sånt som väcker starka känslor. Problemet, enligt boken, är att ett sådant synsätt gör det svårt att förena trygghet med fri diskussion, akademisk skärpa och frihet att undersöka obekväma frågor. Om varje obehag tolkas som skada minskar utrymmet för kompromiss, oenighet och lärande. Här ligger bokens mest direkta kritik mot samtida campuskultur, där trigger warnings, safe spaces och krav på att slippa vissa ord kan bli symboler för en bredare normförskjutning. Författarna menar att detta på sikt inte skyddar unga, utan gör dem mer beroende av skydd och mindre självständiga. För det tredje, från fri barndom till övervakad uppväxt. Boken förklarar också dagens problem genom långsiktiga förändringar i barndomen, särskilt minskad fri lek och mer vuxenstyrning. Författarna kopplar detta till en utveckling där barn i allt mindre grad får öva på att själva hantera risk, konflikter och osäkerhet. När barn inte får träna på att lösa små problem utan ständig inblandning från vuxna blir övergången till universitet och vuxenliv svårare. Det handlar inte om att romantisera ett tidigare samhälle utan om att peka på vad människor lär sig genom praktisk erfarenhet. Självständighet byggs inte främst genom instruktioner utan genom att misslyckas, prova igen och upptäcka att obehag går att uthärda. Författarna ser detta som en viktig bakgrund till att många unga idag reagerar starkare på kritik och motgången tidigare generationer. Resonemanget är relevant eftersom det flyttar fokus från enskilda incidenter till uppväxtmiljöns struktur och visar hur välmenande vuxna kan skapa förutsättningar som gör unga mindre motståndskraftiga. För det fjärde, sociala medier och polarisering förstärker konflikter på campus. En fjärde viktig del av boken är kopplingen mellan tekniska och politiska förändringar och ökande konflikt. Författarna lyfter fram sociala medier som en förstärkare av indignation, grupptänkande och snabba moraliska reaktioner. Plattformarnas logik gör att uppmärksamhet belönar starka känslor, tydliga fiendebilder och offentliga markeringar. Samtidigt har den politiska polariseringen gjort det svårare att se meningsmotståndare som legitima samtalspartner. På universitet där olika identiteter och åsikter möts kan detta leda till att varje kontrovers tolkas som ett hot mot hela gruppers värdighet. Boken beskriver hur sådan dynamik skapar moralisk uppdelning där människor inte bara är oense utan uppfattas som onda eller farliga. Poängen är inte att sociala medier ensamma orsakar problemen, utan att de förstärker redan existerande tendenser till sårbarhet och gruppkonflikt. Det gör boken intressant som samtidsskildring, eftersom den binder samman psykologi, teknologi och samhällsklimat i samma analys. Slutligen, motmedlen, motståndskraft, ansvar och öppen debatt. Boken är inte bara en kritik, utan också ett försvar för vissa motmedel. Författarna förespråkar motståndskraft, självgranskning, intellektuell ödmjukhet och en miljö där människor får pröva idéer öppet utan att omedelbart stämplas eller skyddas från varje obehag. De ser klassiskt, psykologiskt och pedagogiskt tänkande, där man lär sig hantera rädsla och motgång gradvis, som mer hjälpsamt än överbeskydd. På samma sätt betonar de vikten av att skilja mellan att känna sig sårad och att faktiskt vara skadad. Det är en central distinktion, eftersom ett demokratiskt samhälle behöver tåla skarpa meningsutbyten, även när de är obekväma. Samtidigt uppmanar boken inte till hänsynslöshet, utan till bättre balans mellan omtanke och robusthet. Dess praktiska värde ligger i att den ger föräldrar, lärare och studenter ett språk för att diskutera varför vissa skyddande reflexer kan bli kontraproduktiva. Istället för att undvika konflikt helt vill boken göra konflikten mer lärorik. Sammanfattningsvis, The Coddling of the American Mind passar bäst för föräldrar, lärare, student, skolledare och läsare som vill förstå varför samtalet om känslig identitet, trygghet och yttrandefrihet blivit så laddat. Den ger särskilt mycket till den som arbetar med unga, eftersom den förenar psykologi, utbildning och samhällsanalys i en och samma bok. Det praktiska värdet ligger i att den hjälper läsaren att se skillnaden mellan omtanke och överbeskydd och att förstå hur vardagliga pedagogiska val kan forma långsiktig motståndskraft. Intellektuellt är boken användbar eftersom den förklarar ett aktuellt kulturfenomen med ett tydligt ramverk istället för lösa observationer. Det som skiljer den från många liknande böcker är kombinationen av forskningsbaserad argumentation, tydlig stil och bred samhällsrelevans. Den handlar inte bara om campusdebatter, utan om hur ett helt samhälle lär unga att förhålla sig till obehag, kritik och ansvar. Just därför har den blivit en av de mest omtalade samtidsböckerna om utbildning och offentlig debatt. Om du vill stödja Greg Lukianoff, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!